Hej och välkomna till avsnitt 280 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, mammut, och med...
Nej, prästen! Det här är det första gången vi gör den här podden. Jag står i ett annat hörn av rummet och ropar in i mikrofonen på långt håll. Nu kommer jag
Sluta genast med det.
Jag tror att det blir jobbigt.
Det blir svårt när man ska både redigera. Ja, men det blir svårt.
Ja, det blir svårt också när man ska ha lite så här lite mjukare samtal.
Ja.
Ja. Jag tror att det finns ett liv efter döden, så här, det är nej.
Vet du?
Nej, jag vet inte.
Nej. Jag har en podd som jag lyssnar på egentligen bara när jag ska sova.
Ja.
Ja. Det kan jag ha sagt här förut. Men
det kan du ha sagt förut.
Men säg det igen. För det kommer en annan grej. Jag lyssnar på en podd. Det är två herrar som har den. Mm. Den heter 4 meter.
Okay.
Och det är för att de båda är 2 meter långa.
Aha,
det är så.
Okay.
Och,
finurligt.
Ja. Mm. Och den är, de har väldigt härliga röster. Så jag gillar att säga, jag sätter på den, lyssnar en stund och så somnar jag. Och så att vissa avsnitt har ju lyssnat på hur många gånger som helst.
Ja,
så.
Mm. Ja.
Men jag vet ju också att vi har sådana lyssnare.
Ja, alltså, just det. Så. Ja, för det har du sagt.
Ja, ja. Och en ny sådan är faktiskt min son. Han brukar sätta på den här just varje kväll när han ska sova för att lyssna på pappa då, kanske framförallt. Så det blir lite mysigt så. Och då, i alla fall, för det den här podden jag lyssnar på, ibland då så gör de ju så där att de du vet tjoar någonting för de går igång
då hoppar
så.
Du högt.
Ja, men då blir jag arg.
Så att
nu är ju inte det här en sovpodd vi gör. Så igen, det är ju inte vår primära tanke.
Nej, just
men
det.
Kan det hjälpa folk till ro så är det bra. Men då
sov gott.
Då gjorde ju du det man inte får göra.
Ja, just det. Det får man inte.
Man vill hålla en jämn... Det är det, när man vill, det ska ju vara en jämn nivå. Liksom.
Ja, och det är det ju aldrig den här podden.
Nej.
Någonsin. Så jag förstår inte att någon kan använda den till sovpodd. Mm. Men de här stackars männen som gör den här podden då, vill de att du ska somna till
det
den?
Det tror jag absolut inte.
Nej, så det är, för det finns ju något som heter typ somna med Henrik eller något sånt där. Och det är ju poängen att man ska somna liksom. Och så det här, så din kvaliteten för dig i den här podden är att man somnar till den. Och jag skulle ju önska att kvaliteten för folk som lyssnar på vår podd inte är att man somnar till den.
Ja, jag är med dig. Och jag tycker att den är bra, så ibland ligger jag och lyssnar. Mm. Men det är något med de härliga rösterna, den passar så att somna till. Nej, men jag har provat sådana riktiga då. Sovpoddar. Inte just den där du nämnde nu, men någon annan som jag googlade på sig. Men de blev för mig så störande, för då blev jag så med, alltså det är så här, nu
ska du släppa.
Huvudet ligger hårt mot sån här avslappnings
just det.
Och sen rösten är ju här, men jag blir nästan lite stressad över det, för då ska man exakt då. Nu ska huvudet känna så.
Det fanns när jag var något lite yngre än vad jag är nu. Så fanns det så här kassettband med som just en avslappning. Av jag tror det stod Dr. Lars-Erik Unestål. Så här, kommer du ihåg det? Så, nu ska din stortå kännas tung.
Ja, ja.
Och nu känner du värmen sprida sig i hela kroppen.
Kraniet,
hela kraniet. Och det var ju också lite så att man, nej, men jag känner inte det här just nu. Jag nästan så att det pirrar i kroppen liksom. Nej, jag kan inte ligga stilla just nu så här. Jag kan ju annars för min del, jag har ju fruktansvärt lätt att somna. Mm. Och det lättaste för mig att somna, det är ju att jag sätter mig framför TV:n.
Ja.
Så. Och jag har ju vissa, köper ju fortfarande DVD-filmer, köper ju sådana som jag gillar. Men det kan ju vara så att kommer jag hem efter en dags arbete och råkar vara ensam hemma och sätter på en sån där, så somnar jag ju. Alltså det tar väl 10 minuter så. Så här, och det retar mig lite. Men därför att jag vill ju se dem.
Mm.
Men samtidigt så men det är så här är det nu så här. Det här är det liv jag lever, att nu är jag trött, väldigt trött så här. Och då jag brukar ha en litet knep när jag ser på något på TV med reklam. Så då tittar jag och så det är reklam. Jag sätter klockan på 5 minuter och så okej, nu börjar de igen så här.
Okej.
Okay. Ja. För somnar jag, för då kan jag hålla mig vaken i de riktiga partierna liksom. Ja, så då sover jag bort reklamen bara. Så.
Hörru du, det är ju också en superkraft du har, för att det är ju så många som har så svårt att sova.
Ja, alltså, absolut. Och det har jag sagt också många gånger, att jag är så tacksam för att jag sover så gott. Så.
Jag har vissa, jag sover också generellt gott.
Mm.
Så. Men jag har vissa perioder då oron kommer på kvällen så att säga. Och du svår. Det är vidrigt. Och människor som på riktigt har sådana problem, det är...
Jag brukar säga, jag tror jag har sagt det också någon gång, att jag har kanske i mitt liv, jag är 54, i mitt liv så har jag sovit riktigt dåligt, så jag har inte kunnat sova på en hel natt, kanske 3 gånger.
Ja.
I övrigt så har jag sovit som en stock, typ så. Sen när man är sjuk, ja visst, om man har haft någon kräksjuka, ja men då sover man ju inte. Men bortsett från det, utan man, när jag har varit frisk, gått och lagt mig och inte kunnat sova, då ja, jag tror att det är 2-3 gånger under hela mitt liv.
Ja, det är en oerhörd,
och det är otroligt lyx. Skönt, såklart. Så jag är peppar, peppar, nu slår jag i träbordet. Jag vill verkligen att det ska fortsätta så tills den dag jag avlider.
Ja, för att det där mår väldigt många fruktansvärt dåligt av.
Oh ja, det är en sån ångest att ligga där. Jag menar, de få gånger jag har gjort det, och jag tänkte att det skulle vara så varje natt som du är för vissa människor. Det är så fruktansvärt ångestfyllt att ligga där. Så jag kan säga, jag borde sova nu. Jag borde sova, men jag kan inte sova. Jag kan inte sova nu.
Nej. Hur är du? Hur har vi det?
Vi har det bra. Ja. Eller jag har det bra. Ja. Jag kan inte tala för dig, men jag har det rätt så bra, tycker jag. I söndags så hade jag en... Nu skrek jag till lite sådär som man inte ska göra. Nu vaknar din son. I söndags så hade jag en gudstjänst på temat rik inför Gud. Och i förra avsnittet så pratade vi ju kring det här. Och jag sjöng också guldgrävarsången, En gång i fjärran bäst. Och då så tog jag med den också i predikan.
Mm.
I söndags i kyrkan. Och då jag inledde med när jag sa något sånt här att ja, nu, om man går på en pizzeria så kan man ju beställa extra allt på pizzan. Och förut när man köpte film så kunde man få extra material på film på skivorna. Och nu får ni predikan med extra allt. För nu tänker jag sjunga också. Så sjöng jag just den där och sen så predikade jag.
Fint ju.
Och sen så träffade jag en person efteråt. Mm. Och den här personen då sa så här. Att, ja, du sjöng ju i gudstjänst. Ja, så här, ja, jag har hört bättre sånger, fast du var väl helt okej.
Okay.
Ja, samtidigt, jag hade ju gärna velat att den här personen skulle sagt att det här var jättebra.
Ja.
Men samtidigt, var skönt att personen inte sa det om den inte tyckte det.
Ja men absolut.
Liksom fram,
absolut.
Du sjöng så vackert, fast den här personen inte tyckte att jag gjorde det.
Visst.
Så att det är så, fast... Ja,
jag kanske kunde bespara dig det överhuvudtaget.
Men så kan man ju tänka.
Men det är ändå roligt då. Det trevliga är ju att den här personen har ju verkligen lyssnat, tagit sig till sig och kommer med. Alltså, den är ju med. Den har inte suttit och nickat till.
Nej. Och
det,
absolut
det,
inte.
Det är gott då när folk kommer ändå och säger någonting.
Då har de ju upplevt någonting där.
Ja. Alltså. Jag träffade alla såna här kyrkvärdar och gudstjänstvärdar en dag. Som vi har oss. Jag brukar finnas med i den där, går runt och så man får ett ansikte på alla och sådär. Det tycker jag är trevligt. I alla fall. Och så pratade vi om mässans vara eller inte vara. Alltså för jag kan våran historia för dåligt. Den kanske du kan. Men att förr så var det ju mässa mycket mer sällan.
Mycket mer sällan.
Och så är det ju vissa inte i Svenska kyrkan. Men i andra samfund så är det man bara har skärt torsdagsmässa. Och det är liksom den gången. Och någon, så. För vi är ju väldigt, det är ju väldigt mässtätt.
Det är mässtätt, verkligen.
Hos oss. Ja, men så pratade, finns det möjlighet att ha gudstjänst och sådär. Så det finns alla möjligheter. Församlingen ska fira en huvud. Det kan också vara en gudstjänst. Och så sa någon så här, men det är, man är ju valfritt om man tar emot eller inte så. Liksom, det kan väl alltid vara med. Ja, i alla fall. Och då sa jag så, men vet du, ibland kan det vara ganska så praktiskt att inte ha mässa. Och så sa jag så här, för vi har en annan präst i församlingen. Uppenbarligen den här personen nu som kommer kommentera vet inte vem du är. Så jag sa, men som gör temagudstjänster. Och då kan det ju liksom kanske vara bättre att inte ha mässa. Och så var det någon som frågade sig, men vad det var? Det var en bonad där jag drog näs här. Ja. Och en prästkollega till dig fyllde på. Och så har det varit de här. En liten tanteluring. Ja, sånt ska det väl vara tema om Jesus? Och jag... Det var ju som... självklart skulle den kommentaren komma på något sätt av just det. Den här. Mm. Så jag replikerade inte, men jag tänkte så här, men det gör de ju. Såklart, för att de har, alltså, har hittat vinklar på dem.
Varje söndag har vi tema Jesus i kyrkan.
Exakt, så är exakt. Det. Det var väldigt sådär, så självklart skulle den kommentaren komma. som att då när jag sa Astrid Lind, ja men jag vet, att det bara skulle vara det.
Då är det bara Astrid Lind, vi talar inte om Jesus.
Utan det är ju då
Jesus via Astrid Lindgren.
Ja,
det är på något sätt. Jag brukar säga exakt. Att leta Gud där man inte tror att Gud finns.
Ja.
Så att det är ju det handlar om varje gång.
Ja, när det var om bonader. Så var det ju inte, du pratade ju inte om textiltekniker.
Det handlar ju om budskapen i de här bonaderna, hur man kunde koppla det till bibeltexter. Jag brukar säga det att de här temagudstjänsterna är ju avsevärt mer bibelsprängda, eller hur man ska säga, än en vanlig högmässa. För där läser vi kanske tre texter, de vanliga tre. Här har jag valt kanske, inte vet jag, 4-5 bibeltexter från olika ställen i Bibeln som läses då. Och plus att vi sjunger en massa psalmer. Så det är väldigt kristet, alla de här temagudstjänsterna, men på ett annat sätt.
Ja.
Vi ska ha en nu på söndag med Evert Taubes texter och musik. Det är tredje gången jag gör just den, och det är också med den tredje kören.
Just det.
Det är tre olika körer som har varit med och hjälpt till där.
Mm.
Så att det har ju sagts
i podden förut också, att de... Så läggs ju det med hela själ och hjärta. Det tar så mycket tid.
Så att
än att snyta ut en veckomässa som du kan göra.
Det kan man göra nästan utan förberedelse.
Ja, men så. Nu är det inte att du gör så. Men jag bara,
Nej, men en veckomässa, en ordinarie veckomässa. Ja. Så att säga, om man inte tänker en söndagsmässa. Utan en veckomässa i kvällstiden. Så här. Det kräver inte jättemycket förberedelse. Man ska ha någon sorts betraktelse. Så här,
och till den här lilla tante Lurons försvar. Så är det klart att om hon bara hör mig säga ord. Ingen aning. Det kommer.
Så är det ju också med folk som inte har varit med på de här temagudstjänsterna. Fattar ju inte, hur ska det här? Va? Galenskaparna? Hur ska det kunna gå till?
Cool.
Men när man väl är där så är det, men det här var ju bra liksom.
Ja.
Så att, men apropå det med mässa som du sa där, så träffade jag en person som var lite tveksam till det här med att gå fram i mässan. För personen i fråga sa att jag är inte troende egentligen, men samtidigt så alla går fram och jag känner, det känns väl inte fel att gå fram, men jag känner mig lite som en lögnare när jag går fram, tyckte den här personen då. Och det blev ett intressant samtal kring det, för jag säger att det är klart att för det första, du måste ju inte gå fram, det står ju var och en fritt att gå fram eller inte. Men om man går fram, alltså när vi exempelvis ger mässan eller nattvarden till konfirmander, så är det väl, jag skulle inte säga att alla är troende som tar emot mässan där. Men jag tror att den är på ett sätt verksam, eller hur man nu säger, i alla fall.
Men det är ju inte heller, det är ju sant, du väljer själv om du vill gå fram eller inte. Men det kan ju finnas något form av sig kollektivt, så det blir ett motstånd. Alla andra går.
Ja, absolut.
Så,
och då, visst, här sitter det är inte jag, så enkelt som
nej,
att,
nej,
precis.
Vi har ju en veckomässa. Där det väldigt sällan är några direkt främlingar som dyker upp.
Mm.
Utan det är en trogen kärnare så.
Mm.
Men där gör vi ju så att vi i mässan bildar en väldigt stor halvcirkel.
Just det.
Mm. Och då är det ju ännu svårare om man känner att man vill sitta kvar.
Ja, just det.
Så att jag hade det varit i söndagens gudstjänst, då hade jag tyckt att det var... Och det, där är just i oss är det också dessutom för många, så det skulle inte funka.
Nej.
Men där hade jag tyckt att det funnits en problematik. Jag tycker att det är fint.
Mm.
Alltså det blir en gemenskap.
Ja,
man står där.
Visst.
Så det, jag tycker att det är fint, men jag hade inte gillat det på huvudgudstjänsten på söndagen. För att då är det... Då måste den där anonymiteten, den där valfriheten,
för
det är svårt att sitta kvar om alla står i en...
Absolut, visst.
Men kan du något om det där på rak arm? Alltså varför vi är så mest täta nu för tiden?
Nej, det vet jag inte. Och man har ju olika uppfattningar, för det vet jag att när man har talat med kyrkvärdar och så, det... Att vissa menar ju att vi måste inte ha mässa varje gång. Det vore fint om vi någon gång kunde ha en gudstjänst utan mässa. Nu är det ju så, men också. Men det är som sagt traditionellt, traditionen är ju att vi har varje vecka.
För att det blir ju lite utvattnat. Man kan få en känsla av att det blir urvattnat.
Precis.
Och det känner jag själv. För när vi inte har kunnat fira mässan nu på så länge, så var det ju väldigt fint att få ta emot nattvarden. Mm. Vara i den här gemenskapen igen. Men det blir ju lite. Det blir ju inte när du gör det hela tiden.
Och det är ju det som är den andra. Liksom, det finns ju de två olika synsätten. För att å ena sidan säger man att vi kan inte ha mässa varje gång, för det blir obekvämt för folk. Mm. Och så här, vi behöver inte, och det blir inte, man urvattnar hela budskapet. Så här. Och så den andra sidan som säger då att varför har ni inte mässa? Det viktigaste är ju mässan. Så, här. Så att det är verkligen två olika, egentligen omöjligt att
tillfredsställa båda.
Båda. Ja. För att det är inte egentligen, utan det är omöjligt att tillfredsställa båda. För att det är totalt motsatta uppfattningar. Men då, det är just det där att när man då, förr i tiden, man kanske firar mässa en eller två gånger per år eller något sånt. Då var det ju verkligen, det här är något riktigt, riktigt stort. Men där var det också så att det var viktigt att man har liksom, biktat sig typ före det. Mm. Så att man var värdig liksom. Ren och komma fram till nattvarden. Och den grejen, var det jag försökte säga till den här personen då som var lite, kände sig som en lögnare. Att man behöver inte vara liksom värdig. Alltså, det finns ingen så att man ska vara så värdig på ett speciellt sätt för att komma fram till nattvarden. Utan alla är välkomna att komma fram där. Och det blir ju på ett annat sätt nu eftersom vi firar mässa minst en gång i veckan, så att säga. Så. Vi har ju i våra kyrkor har man ju mässa, någon av dem, eller flera av dem, varje söndag. Plus att det finns veckomässor också. Mm. Så att man har ju möjlighet att fira mässa ett par, tre gånger i veckan i våra kyrkor. Om man går på olika tider också. Där. Och det blir ju jättemycket. Jag vet inte. Jag förstår att man kan tycka att det blir lite urvattnat. Det blir inte lika stämningsfullt och så.
Nej, och det, den dagen det blir tydligast för dig och mig, det är ju när det är konfirmation.
När man tar emot nattvarden fyra gånger.
För fjärde gången liksom under en fem timmars...
Så är det ju, verkligen. För det har jag tänkt på många gånger såklart. Att nu står vi här igen och tar emot. Liksom.
Men där får du ju, där är det viktigt, framförallt att du, för att visa att du gör det med den församlingen som är där nu då. Så att säga. Det är ju vi, några stycken, som är samma. Resten är ju nya. Liksom. Ja.
Där är ju någon, där har jag tänkt mest på våra ungdomsledare som är med i alla fyra gudstjänsterna. Mm. Normalt så är det ju det. Och då säger jag, nu kommer du hit igen för fjärde gången och tar emot nattvard där. Så. Kan de vänta några månader sedan innan
de har laddat på
fyllt nattvards...
Liksom, och de gör ju depå. Det på samma anledning att de har blivit förebilder för konfirmanderna.
Liksom. Det är inte så att man själv skulle gå i kyrkan fyra gånger samma dag och ta emot nattvarden. Man skulle överhuvudtaget inte gå ut i kyrkan fyra gånger samma dag.
Framförallt inte, för det är... Nu, redovisningen då skiljer sig något, men alla andra delar är ju precis samma. Du håller ju ett tal till konfirmanderna. Ja. Och
det är lika spontant varje gång.
Och fjärde gången man hör det så får man ju lov att skratta. Där man skrattade de första två gångerna hjärteligt.
Även om det inte var så kul. Den fjärde gången.
För att då, men nu kommer den där punchlinen. Men hej då, så är det ju.
Det är ju så här, det ska man vara öppen med, eller transparent som du brukar säga, att en viss del av vårt och kyrkans jobb är ju skådespeleri och teater. Alltså, så är det ju, det är på riktigt, det symboliserar något riktigt och viktigt. Men samtidigt, som sagt var, att när man för fjärde gången går in och gör samma sak samma dag, då är det ju inte av hjärtans lust och glädje i första hand, utan det är ju lite en vanlig dag på jobbet. Det här låter kanske mer negativt än vad det är, för jag tycker att det är fantastiskt att fira även den fjärde gången en sån här konfirmationsgudstjänst. Men det är ju mera spontant, så att säga, första gången, då är det ju såhär, vad kul det här fir. Nästa av de andra gångerna, eller framförallt den sista gången, får man kanske uppamma lite glädje och lite entusiasm. Liksom, att, men nu går vi in och gör det här. Mm. Så det är ju inga glädjeyttringar som kommer spontant, utan när jag spontant skrattar den fjärde gången på samma ställe som jag spontant har skrattat de tre första gångerna, så är det ju lite skådespeleri. Mm. Det får man ju inte...
Så är det. Sen är det ju en annan sak. när du, nu har vi väldigt mycket dop.
Mm.
Så du kan ju hamna så har du 4 dop på en lördag nu.
Ja, just det.
Och det är klart att det här vi pratat om flera gånger, men det är viktigt att påminna. Varje barn är unik, mm. eller om det är ett barn eller vuxen. Varje dop är unik, det är den gången det sker. De gästerna som är med i församlingsborna, det är en glädjens dag för dem. Så att den fjärde gången så är det klart, du måste ju ha samma glädje inför
absolut.
Det är klart att du förstår att du tycker att det är glädje med dop, men det är ändå en arbetsdag. Alltså, ja. I Svenska kyrkan så är det ju ganska mycket löpande band.
Mm.
Jag vet inte om vi nämnde det på det, men vi satt i somras med vår nyaste präst, som vi anställde, ungdomspräst. Mm. Hon är ny i prästrollen, varit präst i 2 år.
Ja, typ. Ja just det. Mm.
Så att hon och pratade med en pastor som har varit pastor i 25 år.
Ja,
så.
Mm. Ja.
Men då hade ju hon då på sina, kom de fram till, på sina 2 år hade hon haft fler begravningar än vad han hade haft på 25 år.
Ja.
För där skiljer sig, utan han menar, för just då hade han haft en begravning, för det var en församlingsmedlem.
Mm.
Och då blir det väldigt speciellt. Jag så ofta att då kanske han har en relation till i princip alla han begraver. Och det har ju absolut inte.
Det har ju verkligen inte.
Utan
det
är mer
ett fåtal gånger
bara. Ja. Så att det gör ju olika men också.
Ja, absolut. När man,
men det blir lite löv. Alltså det där, det skiljer sig liksom.
Man,
du har en begravning i veckan.
Ja,
ungefär.
Typ så. Och då är det ju en, jag menar, jag kan göra en jämförelse på ett vis, fast ändå inte, med en skådespelare som spelar i på Oscarsteatern, en musikal så här.
400 gånger.
400 gånger och lördagar 2 gånger. Ja. 2 föreställningar kanske. Ja. Jag vet inte om de fortfarande gör som en tidigare man har gjort.
Ja.
Det är klart att den 455:e gången, eller vad det nu är, så är det kanske inte riktigt så här.
Så här. Precis.
Utan då går man in och gör sitt jobb. Ja. Liksom. Fast jag tror fortfarande att det finns en glädje i det. När man kommer in och gör den här föreställningen och folk skrattar och det är en ny publik och det är en ny kväll och allt. Men det finns ju fortfarande ett mått av det här jag gjort tidigare. Mm. Liksom. Det är inte samma nyhetens behag som det var på premiären.
Så. Jag tycker att det är en väldigt bra jämförelse du gör. Sen, och för att understryka nog att det du gör inte ett skådespel.
Nej, men det är
Ja, precis. Men jag tycker att det finns någonting. För att alla som lyssnar har jobb. Nej,
många av dem som
jobbar med någonting, vad så jag ska säga. Eller så här. Och det är klart att dagarna ser likadana ut. Nu konterar jag fakturer, det gör jag imorgon också, och så vidare.
Ja.
Men det finns en skillnad där, för att de andra arbetsuppgifterna du gör jämt, det är arbetsuppgifter, punkt. Mm. Men det här är ju så speciellt, för den här familjen som ska begrava sin mamma, så är det den gången det sker.
Ja, just det.
Det här dopet är den gången. Likadant har du då laddat, jag vill gå och se den här musikalen. Det ska bli en upplevelse för mig.
Ja,
de måste leverera. Så på det sättet tycker jag att det finns paralleller där.
Men absolut.
Och det är likadant, vi har ju den glädjen att 2 gånger om året spela väldigt mycket teater när vi berättar om julen och om påsken för skolbarn. Och det gör det 30 gånger kanske runt jul då.
Samma,
du spelar samma roll, säger samma replik. Så.
Hoppar ut i 2 minuter och ropar.
Ja,
och
sen hoppar du
in i skåpet igen. Och sen kommer jag tillbaka en timme senare och gör samma sak. I 30 gånger.
Ja, liksom, precis. Och det är samma sak där. Att varje barn där är unik och ska få berättelsen så bra det går. Liksom.
Och där är det ju så, precis som med en högmässa eller en gudstjänst, temagudstjänst, vad det är, you name it, så är det ju inte, när man går in i stunden, då är det ju aldrig, eller det vet jag inte, men jag har aldrig känt en trötthet just då, liksom att jag vill inte göra det här, utan då är det ju på riktigt, man kommer in och det är en glädje liksom, det är aldrig så att man, så, utan då är det på riktigt, då sitter folk där, då är man där liksom, eller det står barn och väntar, eller det står någon dopfamilj eller så här. Då är det ju så, alltså på så vis är det ju på riktigt, och det är ju en glädje. Men som sagt, samtidigt så, nu gör jag det här ytterligare
igen,
en gång idag.
Igen,
liksom. Och rösten blir sämre och sämre, men man tuggar på och försöker liksom, så här, försöker få det att känna som att det är första gången på dagen. Liksom.
Ja, gott. Ska vi kasta oss på någonting?
Ja, vi kan väl kasta oss på någonting. Har du någonting att kasta oss
nej,
på?
Nej, det börjar du så ska vi se om jag kan kasta
mig. Då är det så här, nu vet jag inte riktigt det här, vad det här betyder, så det ska du få förklara för mig.
Ja.
Man har, det här är Kyrkans Tidning.
Yes.
Ny studie, kyrkans diakoni värd 1,5 miljarder. Det samhällsekonomiska värdet av Svenska kyrkans diakonala arbete är kartlagt i en ny studie. Det största värdet som gått att uppskatta står de sociala aktiviteterna och det psykologiska stödet för. Det är ett företag som har fått i uppdrag att kartlägga hur mycket Svenska kyrkans diakonala arbete är värt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En svår uppgift eftersom diakonin genomsyrar större delen av kyrkans verksamhet. Därför har arbetet avgränsats till att omfatta de delar som går att omvandla till ett uppskattat ekonomiskt värde. Detta är en lägsta nivå, bla 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 bla. Denna lägsta nivå av Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag uppskattas till 1,5 miljarder kronor om året. Det största värdet, 542 miljoner, står de sociala aktiviteterna som öppen verksamhet, gruppverksamhet och besök på äldreboenden för. Osäkerheten i uppskattningen är däremot stor eftersom verksamhetens utformning skiljer sig åt, bla bla bla.
Ja.
Ja, jag vet.
Det här är ju helt omöjligt att fatta. Ja. Hur kan man
mäta det här?
Hur kan man mäta det här?
Så här, det första är, vad roligt.
Jaha, 1,5 miljarder är ju jättemycket
toppen,
pengar.
Ja. Toppenbra, ja. Det är värt så här mycket. Så här det, mycket nytta gör den diakonala delen av
precis.
Kyrkan.
Precis, och jag tror att det är... väldigt, 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 väldigt viktigt för att det, så är det inte överallt, men jag har ändå stora öron runt om, framförallt i vårt stift. Mm. och på fler ställen så får jag en ganska stark känsla av, jag märker att jag använder vaga ord för det är känsla, att man, diakonens roll försvinner. Alltså det är fler ställen där man har gjort om diakontjänster till prästtjänst.
Okej. Okay, mm. Okay.
Mm. Och enkelt, slarvigt och fel kan man ju säga så här. Ja, men det är ju för att du kan, prästen kan också ha mässa, kan också ha begravning, kan också ha dop.
Ja, just det.
Men det är två skilda vigningstjänster med absolut olika uppdrag, olika kompetens.
Ja.
Alltså sitter en socionom som sen har blivit diakon, inte ovanligt.
Nej, just det.
Så har den en helt annan kompetens om hur samhällsstrukturen är. Mm. Alltså hur socialtjänsten fungerar. Så många sådana människor som man möter ju i diakonen möter många som är där. Mm. Det kan ju, nu tar jag tror att du kan väldigt, väldigt lite om det.
Absolut, jag skulle aldrig klara en diakons jobb.
Exakt, så. Men det finns den... De tendenserna.
Mm.
Det finns
lite sidospår ändå. Ja. Alltså, jag tror det finns någon sorts tendens att präster inbillar sig att de kan allt. Lite mycket så är det. Alltså, man är pedagog, man är en lysande pedagog, man är en lysande diakon, man är kanske till och med musiker i vissa sammanhang. Ja. Så det är kanske inte fullt lika vanligt.
Men det finns någonting där.
Att prästen har någon sorts storhetsvansinnig bild av sig själv. Som att, och inte bara att prästen har, utan det kan ibland, kan finnas en förväntan på att prästen ska klara det här. Mm. Ja, men det här är, du jobbar ju i kyrkan, du ska väl kunna det här. Mm. På samma vis som någon kommer... så här kommer de höra av sig ibland om det har hänt någonting så här, ja, ni är ju så bra på samtal i kyrkan, så skulle ni kunna ta ett samtal här med någon så här. Och det är klart att vi gör det, men det är inte heller en självklarhet att för att jag jobbar i kyrkan så är man bra på samtal.
Nej.
Så att säga. Nej. För min egen del kan jag säga att jag är okej på samtal, men jag har väldigt lite vanliga själavårdssamtal.
Ja, men precis. Det är ju inte din starkaste sida, men å andra sidan finns det andra präster här i församlingen som är oerhört skickliga på samtal.
Men visst,
kan ni göra andra saker. Det är så breda.
Det finns ingen annan präst som har en podd i den här familjen. Eller för den här familjen. Nu är det illa. Den här församlingen menar jag.
Familjen. Jag
tycker så mycket om er allihopa, mina familjemedlemmar.
Ja. Men så är det. Och det finns en fara där. För att jag mötte en annan församling. En ganska liten församling.
Mm.
Och där hade de inte längre någon pedagog. Mm-hmm. Så då berättade kyrkogården, ja, men så nästa omgång konfirmander får jag och den andra kommunisten ha. Ja. För vi har inte råd och så. Och det var ingenting som den här kyrkogården ville egentligen. Så det ska vara så det var inte att, att prästen gör. Men så fick det bli nu.
Ja.
Och det blir det också. Och det kommer ju bli en verklighet. När kyrkan måste slimma sig, som är måste, då är det klart att prästen är det sista som ryker.
Så måste det ju vara.
Så måste det vara. Och det är ju rätt. Men då kommer ju pedagoger och diakoner, alltså vi talar den pastorala verksamheten, kommer ju försvinna. Och det är
intressant, väldigt fel ord, intressant, men därför att det har vi pratat om många gånger här, att det som uppskattas mest utifrån, det är ju det diakonala, det som vi gör
i mätningar och sådär.
Att det är det som är det viktiga, det sociala arbetet och så vidare. Så. Ja. Och som det stod här också i den här undersökningen, att det är det man värderar högst. Mm. Men det blir så, ja men absolut, visst. Och då, för att det på samma vis som man, ja, men man skulle ju aldrig, ska jag hitta på nu då, man, ja, men vi har jobbar i butik så här. Ja, men jag står i kassan varje dag. Mm. Från och med nu ska du också bygga hyllor varje dag till butiken liksom, eller du ska insektssanera butiken varje dag som, för att vi har inte råd att anlita antisimex. Alltså så skulle man aldrig göra, men i det här fallet så där, lite haltande.
Men jag förstår mina ord. Men det finns någonting där, och det finns någonting också som är så här. Det är ju bra om folk skaffar sig en bredare kompetens. Mm. Alltså det pratar vi om i våran församling, att så här, men, och, som präster är det ju inte ovanligt att man läser till terapeut till exempel. Det finns ju, och det är ju gott, för blir det på ett annat sätt, ja men då kanske en person måste kunna göra lite fler saker olika. Men det finns ju, men vi får inte glömma bort den andra vigningstjänsten som är det, och det är inte en vigningstjänst att vara pedagog, men det är viktiga delar.
Ja,
det är på flera håll där, tror jag. Så jag tror att det här är nog viktigt på väldigt många sätt, den här undersökningen, och visa på så här mycket, så här viktig samhällsbärare, aktör i diakoni. Sen är jag fortfarande nyfiken på hur man har mätt. Vad bringar en trivselträff? Alltså det bringar massa hjärta och glädje.
Ja, just det.
Men hur sjutton värderar man det?
Ja, i ekonomiska termer. Väldigt
kan det vara så här då att andra saker som är motsvarande finns ju för det första inte längre idag, utan det är ju, finns inte så mycket träffar, men de kanske då kostar, jag vet om man har mätt det på något sånt sätt, och i kyrkan är det, jag vet inte, spelar ingen roll, det är glädje, det är massa pengar, och det slår ett slag för diakonin.
Ja, men verkligen.
Vi har ju pratat ibland här om, det är liksom, det jag återkommit till, för det var ju poddens grundtanke, vad ska kyrkan göra? Och vi har pratat om alla möjliga saker, från korvservering på kyrkogårdar till så. Ja. Och grejen är att det här är andra intäkter än medlemsintäkter. Det kommer bli större och större.
Ja, så är det ju.
Om kyrkan ska överleva.
Så måste det bli.
Och jag tror att du och jag, det vet jag, vi har svängt i den här frågan. Mm. Alltså, jag tror att vi var väldigt mer skeptiska när vi hade sämre koll kanske också på hur ekonomin ser ut för kyrkan. Lever, att vi vet att det är en verklighet. Ja. Och vi vill att kyrkan ska existera. Ja, men då kanske, då måste vi kunna...
Måste vi sälja bratwurst?
Ja, ja. Så länge vi inte säljer något vi inte ska sälja eller göra, utan går i linje med oss. Liksom. Inte ovanligt med begravningsbyrå, catering, bla bla, sånt där som vi använder. Och kan vara. Men i alla fall, i nyckeln till framgång för skånska stiftsgården Åkersberg är ett vackert spa. Under konferenskrisen räddade Andrum hela gården. Alltså, det här jag hört om det av en kollega till oss som var i de trakterna och besökte. Inte här, men fick höra om det. Då är det så, det är en de har gjort ett spa liksom. Alltså ja. En vinstdrivande spa av den här vad heter det nu då?
Stiftsgården.
Ja. Precis. Och jag kan gilla det. Alltså det, så för det är ändå en rogivande framgång ja, så ja, står det här i rubriken liksom.
Ja.
Och sen då stiftsgårdschefen som heter Pelle Sundelin som är präst. Ett spa erbjuder ro och stillhet, en plats där man tar hand om sig både det inre och det yttre. Egentligen passar kyrkan väldigt bra ihop med ett spa. Och det kan jag köpa. Andra span har ju en ofta en östasiatisk många touch. Ja. Och det finns ju en andlighet som är där också.
Ja.
Så att ett kristet spa, ja, det är väl inte... Det är ju ro för såväl fysiska som mentala.
Ja, just
det. Och sådär, ja.
Precis, nej det är väl rimligt. Jag har inte reflekterat över den här frågan tidigare, men det är väl ja, absolut, är det någonting som låter, alltså, som, det låter ju som att det skulle kunna gå bra in. För jag menar, vi har ju redan meditationer, vi har retreater.
Exakt.
Vi har till och med yoga i kyrkan. Och så att det finns ju redan den här typen av verksamhet och det görs ju på ett sätt som är förenligt med kyrkan.
Så jag tycker tron. Det är helt god hand än och syns det då? Det lär det ju göra på sina sätt. Att det här är... Ja,
att det är kyrkan
så där.
Spa, ja.
Så är det väl fantastiskt.
Och kanske musik i högtalarna.
Precis, istället
det
för...
Det var ju stort under ett par år. Ja. Jag vet inte om det är, du är för ung för att...
Nej, jag missade
det. Ja. Också. För att det var ju, då såldes det CD-skivor på löpande man med munksång. Så att, ja, men det, och det är ju på riktigt ganska avkopplande faktiskt. Att ligga och lyssna på...
Så här, absolut, ja, det är absolut. Alltså,
ja. Det kanske inte är munksång i just det här spart, men det är ja.
Nej, men jag,
ett sätt att göra det lite mer
jag krist. Går ju på en speciell massage en gång i månaden ungefär. Och där spelas ju mer åt det där östasiatiska håll, meditativ musik. Men bara lite fakta om det här Andrum Spa. Så rent ekonomiskt då, för det var ändå där vi började. Så omsättningen 2019 då var 35 miljoner och prognosen för 2021 är 24 miljoner. För att det har ju varit pandemi och 20 varit lite lägre. Just såklart det. För att det inte var någon konferens. Men det är väl en jättebra sätt att få in pengar. Jag kan gilla det verkligen. För att när jag så här... Jag hörde om, och det har jag berättat i podden, men det var ett tag sedan, så låt oss ta en tanke vi har haft förut. Jag hörde ju om av en pastor som de hade byggt i sin kyrka, till sin kyrka, vid sin kyrka, ett stort gym.
Aha.
Ja. Mm. Och det för att få intäkten, såklart, för det genererar mycket pengar. Det har varit det populäraste gymmet i den här staden, byn, jag kommer inte ihåg det, södra Sverige. Men de gjorde ju också en väldigt bra kyrklig grej. Det var ju att de... Elever i skolorna runt som på något sätt inte funkade med idrotten. Kanske var överviktiga och vart så kände sig det, eller en andra så, utmaningar. De fick ha sin träna där istället. I en annan miljö och ha idrottens såra. Och det hade varit väldigt goda resultat och folk hade börjat må bättre. Ja, men då är det ju fantastiskt. Då har du verkligen gjort en god handling i det här.
Liksom. What would Jesus do?
Men verkligen. Ja, så att jag med förväntansfull vad kyrkan kommer ta sig an framåt. Mm. Det kommer vi prata om i podden om inom några dumheter så här, men det där vart väl fel.
Ja,
såklart för att så. Det är men det kommer
jag vill inte säga att det här var en dumhet, men något som kanske inte riktigt självklart hamnar i en samma spektrum är ju att man startar ett konditori på ett ställe i Sverige.
Ja,
kyrkan drev ett konditori eller man köpte ett konditori som skulle läggas ner. Och det funkar inte. Jag är inte insatt i det här. Men det där kan det mera kännas som att det var kanske inte en självklar del av kyrkans verksamhet. Även om man såklart har kyrkkaffe med kaffebröd och annat. Så här. Men att driva konditori känns inte för mig i alla fall lika självklart en del av kyrkans verksamhet, som att ja, men till exempel då ha ett spa eller ja, något liknande. Så, här. Ja. Så jag vet inte.
Eller en catering som använder mycket. Ja,
ja, mycket det, jag gissar att det mesta har någon sorts koppling ändå ja, till kyrkan och så. Men, och begravningsbyrå som sagt finns det ju. Mm. Och, mm. Det har ju en väldig koppling till kyrkans ja, verksamhet. Så att,
ja, det är om något.
Det är om något.
Ja, men vi lämnar det där. Men det spännande ska bli, se framåt.
Ja, absolut.
Vad vi tar oss an, så att säga.
Vi kommer nog återkomma till
det kommer vi göra.
Fråga.
Var ska vi lyssna till, vad är vi? Vilken söndag
vi
ligger framför oss?
Vi är faktiskt, det visste du inte, att vi är på den 20:e söndagen efter trefaldighet. Men rubriken är att leva tillsammans. Och jag läser ur Markus evangelium, det är en sån här ja, text som man ofta diskuterar med konfirmander. Mm. Nu kom Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa, din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem, vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Det här är ju så svårt, tycker jag, att få... Det här går inte ihop med bilden av Jesus som kärleksfull och den milda, goda, kärleksfulla Jesus. Så, spontant kan man säga, det går inte ihop med den bilden. För att om jag besökte mina döttrar och, så, ja, och de säger, din pappa är här nu. Och de ska säga, vem är min pappa? Det här är min pappa. Mm. Det här är mina föräldrar som sitter här bland mig. Jag skulle bli väldigt, väldigt ledsen för det.
Det finns ju någon av de här Jesus-filmerna som vi... Jag spelar ingen roll vilken, det finns ju så många. Mm. Och det är säkert gestaltat i flera. Men det är någon jag ser framför mig där den här scenen är med.
Mm.
Och... mamman blir väldigt ledsen. Eller fabricerar jag nu? Ja, för jag ser en scen framför mig där då kroppsspråket blir så tydligt.
Ja.
Så det måste jag ha sett någonstans. Ja, jag kommer inte ihåg mig så. Men det är väldigt... Det är väldigt
ja, mänskligt sett så är det svårt.
Ja, mänskligt sett är det svårt. Man förstår ju hur det är andliga. Men det här, alla är vi syskon.
Ja,
det här är
mina syskon. Och det är det man försöker förklara för konfirmander och
ja,
leda. Liksom.
Precis, ja, precis.
Vi är lika mycket värda. Ja. De här är inte extra mycket värda för att de är just mina föräldrar.
Nej,
eller
nej.
Syskon och så här. Men mänskligt sett så är det mycket, mycket svårare.
Ja.
För att, ja, men det... Oftast, det är inte alltid, men oftast så finns det väl ett särskilt band mellan föräldrar och barn. Ja. Och om då barnet säger att ja, men du är inte värd någonting för mig, någonting extra, utan alla här är lika. Alla min familj, som de säger på en reklamfilm som de kör rätt så ofta nu på tv.
Ja.
Så är jag som tittar på tv där man har reklam fortfarande.
Ja,
nej.
Så jag missar den där guldkornen i
ja, vardagen. Just det. Ja, verkligen. Just den här filmen är speciell. De familjesurfar nämligen.
Ja, okej.
Okay. Ja, strunt i det. Det var ett litet sidospår. Nej, men det är svårt att känna sig riktigt bekväm i Jesus sällskap här, så kan man säga.
Ja, som verkligen. Sagt, de måste ha blivit ledsna.
De måste ha blivit ledsna.
Fast de vet att det var så speciellt med Jesus. Så,
Och det, för det, man kan ju tänka sig att kanske då mamman, modern här, säger att ja, men ja, det behöver inte vara ledsna, för ni vet att Jesus, det är speciellt med honom, han har kommit hit på ett speciellt sätt. Så. Men ändå, hon måste ändå i sitt modershjärta ha känt att det här skär liksom i kroppen, att få bli nästan avvisad när hon kommer för att hälsa på Jesus. Så att, men som sagt, teologiskt sett så är det inte så svårt att förstå eller förklara. Men det är ju det som är problemet med ibland när man läser bibeltexterna, att jag kan förstå symboliken i dem. Och att det här, men jag menar det här med att du ska, som vi var inne på förra gången, att du ska lämna allt.
Mm.
Du ska inte samla skatter på jorden, du ska lämna allt och följa mig och sådär. Jag kan förstå hur Jesus menar så. Men att få höra det som människa, det är ju inte en lätt sak. Det är nästan som att Jesus skickar iväg oss. För att, du kan inte följa mig om du har pengar.
Mm.
Du kan inte följa mig om du inte säljer allt du har. Så här. Sälj allt du har, så kom sen och följ mig. Det är svårt, mänskligt sett, där också att förstå. Vad nu då? Jag kan ju vara lika god kristen fast jag har alla de här sakerna.
Ja, men det finns många sådana som är svåra. Men det är ju att Vi är ju inte fullkomliga.
Nej, alltså, vi är inte det.
Och det är ju okej.
Det är okej, okay. Absolut.
Vi är inte fullkomliga. Känns... Okay. Vad vill du sjunga?
Du är inte okej, okay, jag är inte okej. Okay, men
det är
okej.
Okay. Helt okej, okay, ja. Mm.
Psalm 285, det finns djup i Herrens godhet. Det är oklar koppling till dagens text, men det var den jag hittade.
Ja.
Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut mer än någon frihet ger. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Det finns nåd för nya världar, mycket större än det här. Nya skapelser och tider, nåd för allt som blir och är. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Gud, för uppbrott och förvandling, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång.
Tack! Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni hjälper oss med detta.
Ja, och är med oss på tåget som vi brukar säga.
Jag försöker bara förändra avslutet ibland.
Ja, just det.
Men inte det här. Kära lyssnare, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!